välkomna hit än en gång då till Business Arena och BA Talks-scenen mitt i ett myllrande Sara Kulturhus i Skellefteå, som vi kanske idag vågar säga är händelsernas centrum med anledning av den stora samhällsomvandling och industriexpansion som sker här uppe i norra Sverige. Mitt namn är Jon Forsell och den här podden kan ni lyssna på såklart i efterhand om ni vill. Jag har med mig en samtalsgäst idag i form av Knut Rost som är vd på Diö. Så vi ska samtala lite grann om det här med hur man gör för att få internationella investerare och hur man bygger ett bolag som folk vill investera i och vad som är unikt med norra Sverige och så. Knut, välkommen hit.
Tack så mycket.
Vi börjar direkt på den heta potatisen. Ni har gått från 2% internationellt ägande till 25% ägande den senaste tiden. Hur har det arbetet gått till?
Ja, det är, ja, jag tänkte skoja till och säga att det är inte så jätteviktigt med utländskt ägande, men det är 26,2%.
Okej.
Okay. Ja. Det är jätteviktigt.
Det är jätteviktigt.
Ja, det är det. Och det är viktigt därför att det ger en större likviditet i aktien, och är man börsnoterad så måste man relatera allting till aktien. Vi pratar earnings per share, vi pratar tillväxt per aktie och så vidare. Och har man internationellt kapital i aktien, och vi har 26,2% nu, då får man mycket större tillgång till likviditet, mer likviditet i aktien. Det omsätts i snitt 206 000 DÖS-aktier per dag. Vilket är väldigt mycket för ett så pass litet bolag om vi jämför med Europa. Och när man då åker ut på den internationella marknaden, Europa, vi är ofta i Amsterdam, vi är i London, vi är i Paris, vi är i Bryssel. Inte så mycket Frankfurt än, men jag tror det kommer. Då får man tillgång till så mycket mer kapital, större likviditet i aktien och därmed också faktiskt en ännu bättre börskurs.
Mm. Och det är anledningarna till varför. Men hur går man då från 2% till 26,2% ägande? Som du sa, ni är inte så stora heller.
Nej, vi har ju fastigheter för 31 miljarder drygt. Och tittar man på andra stora bolag i Europa så är de liksom gånger 10. Och tittar man på börsvärde så kan ju det vara nästan vad som helst. Men hur man gör, det är egentligen inte så svårt. Det är två saker som man måste ha, förutom mycket vilja som vi har. Mycket energi. Det är att man på något sätt så ringer du inte själv till Amsterdam. Hej, säger jag, vill ha ett möte. Du ringer till Amsterdams turistbyrå. Utan du har en investmentbank du vill samarbeta med. Som gör det här för dig. Och oftast har de heller inte betalt, utan de förväntar sig att man ska göra någon ny emission framöver eller någonting sånt. Och det är det de tjänar pengar på. Alternativt så betalar man för det. Det har inte vi gjort, Och så får man hjälp med möten. Så många möten som möjligt under en dag, två dagar eller tre dagar. Man orkar inte mer. För då är det 5-8 möten per dag där man ska berätta sin story. Mm. Och det är den tredje grejen. Förutom vilja och förutom att man måste ha kontakter nere ut i den här världen, så måste man ha en story att berätta. Ett narrativ, som jag har lärt mig att det heter, sista halvåret. Och vår story är ju precis det här vi är och pratar om. Alltså den gröna omställningen. Eller som jag säger, den gröna tillväxtrevolutionen. Mm. Där norra Sverige faktiskt är Europas starkaste tillväxtmotor just nu. Och det är en story man köper in på när vi är runt om och pratar i de här städerna.
Så det är egentligen det som händer här som är narrativet och inte så mycket själva bolaget. Så det är klart att ekonomin måste ju vara i sin ordning för att någon ska vilja investera. Det förstår man ju, det är ju självklart. Men det är mer då en fråga om kölvattnet av allt som händer här uppe som det har blivit lättare. Tolkar jag det rätt då?
Vi valde ju de här 10 städerna en gång i tiden för nästan 11 år sedan därför att det var städer som växte. Men då måste jag lägga till i efterhand, för man skriver ju storyn lite i efterhand också, att det var ju också städer som vi trodde skulle komma att växa. Tittar man på Skellefteå specifikt så har ju de haft en 30-årig historia av sjunkande befolkning. Och så steg det lite grann med flyktingvågen. Men nu är det ju på riktigt, och det är precis som man säger på olika scener. Skellefteå är ju ett drömscenario för den som är beredd att ta risk. Därför att det är ju aldrig gjort förut, alltså måste man göra det för första gången. Och då gör man det gärna på ett sånt här ställe tillsammans med andra. Så att när vi då säljer in den här storyn nu med tillväxtrevolutionen på den gröna sidan med fossilfritt stål, batteriframställan, så måste jag säga att det är ju så mycket mer än det. Det händer saker i Östersund, det händer jättemycket i Sundsvall. Det händer nästan i varenda stad som vi är i att det sker någon form av grön omställning. Och ett exempel på de som kanske till och med var först, det är Synsam som flyttade hem sin glasögonbåge återvinning till Frösön av alla ställen. Och från Asien. Det är också ett sånt där grönt initiativ som man ska ha med sig, som skapar väldigt mycket jobb för våra städer. Och för varje jobb som skapas i en av våra städer så är det 2,5 gånger som flyttar in. Vilket utmanar oss då när det gäller all annan service och bostäder. Och det är ju det vi är här för att prata om. Och lösa.
Du nämnde risk där. Och då måste man ändå fråga, hur har bedömarna, uppenbarligen har, eftersom ni har lyckats, så har de ju bedömt risken som rimlig. Men vi har ändå diskuterat det tidigare idag här och i andra sammanhang också. Det är lite oskrivet blad, för man vet ju inte hur långsiktiga alla de här satsningarna till slut kommer att vara. Kommer det finnas så här många som ska bo här även om 20 år och så vidare? Lite den typen. Hur har ni resonerat? Hur har du framställt narrativet, om du uttrycker det på det sättet, för att få dem att hoppa på?
Ja, man kan ju ta det på två sätt. Både NP3 som är en kollega i branschen här uppe med oss och vi är ju ganska högavkastande. Om man pratar risk-reward så kan man väl säga så här att man är ju beredd att satsa mer när risken är lägre på något vis. Man vill ha mera tillbaka om det vill säga en högre avkastning om risken är hög. Och fortfarande ner i Europa så ser man ju norra Sverige som en högre risk än centrala Stockholm. Fast vi vet, alla vi som är här, att det är tvärtom. Volatiliteten i våran värld, alltså från Uppsala och norrut, är betydligt lägre än den i storstäderna. Därmed inget ont sagt om städerna, för det kan också vara att det kan vara andra skäl till att man investerar där. Men vi har ju valt bort Stockholm, Uppsala, Göteborg och så vidare just därför att vi tycker att det är för volatilt och att det är för dyrt. Och vi får inte den avkastning som våra aktieägare förtjänar.
Just det. Finansieringen är såklart, en ökad finansiering är ju såklart ett verktyg för att också kunna möta då behovet av bostäder och så vidare i den här delen av landet nu. Finns det någon risk som du ser ur ett samhällsutvecklingsperspektiv att utländskt ägande tar sig in i så kritiska samhällsombyggnadsprocesser som det här är?
Egentligen, ja, det finns det väl. Alltså, det har ju varit en match med några samhällsfastighetsägare där man har liksom försökt att stoppa köpare från Kina eller från Ryssland och så vidare. Och klart att jag är övertygad om att vi alla här är ganska blåögda när det gäller det här, och jag också, när det gäller de här omvärldsfaktorerna som vi nu, ska vi säga, drabbas av. Att vi har gått med i NATO är ju ur ett fastighetsperspektiv som Diös och våra andra kollegor och branschen är ju jättebra. Därför att då ska Pliktverket ha lokaler och då ska Fortifikationsverket ha lokaler, för det är ju inte bara kaserner och liksom övningsområden, utan det är så mycket runt det här som vi kan försörja dem med. Och militärerna vill också ha ett stadsutbud med gym och mat och liksom allt det som vi kan tillhandahålla. Så för oss är det väldigt positivt i en sorts negativt perspektiv, för att vi vill egentligen inte ha det. Men nu är det ju som det är. Ja, jag tror att det kan finnas en risk för att det kommer in felaktiga ägare, felaktiga intressen också som våra hyresgäster. Och det pratar vi om i koncernledningen, att vi måste bli bättre på att se vilka är det egentligen som ska hyra. Och än så länge har inte vi drabbats av någonting, tror jag. Men det finns en risk.
Har du några tips att ge till dem som behöver ha den typen av diskussioner också? Vad är det man ska leta efter eller vara vaksam på?
Jag har ju en devis som har hållit nu i så många år, och det är att umgås med de som kan mer än vad jag kan. Så det är jag som brukar fråga andra. Hur tycker ni att vi ska tänka? Nej, jag har inga bra tips. Mer kanske att göra grundkontrollen lite noggrannare, att inte bara ta liksom en företags-UC på någon för att se om de klarar av. Men kanske man ska googla mycket mer. Man kanske ska forska i vilka är ägarna, vilka står bakom. Men vi, än så länge är vi lite blåa i det här, tror jag. Blåögda, ska jag säga.
Du nämner här då att du som ledare har en filosofi att omge dig med människor som kan mer än du. Och det där för oss ju in på hur ni har byggt det här bolaget för att bli en attraktiv aktör att investera i också, utöver de traditionella hårda ekonomiska värdena. Vad har du att säga om det? Vad är liksom nyckeln på den resan?
Ja, men alla är ju på något vis barn i början. Man måste ju prova. Jag blev chef i fastighetskonsultvärlden när jag var 28 år, på tok för ung. Och jag har gjort så många dumheter, och som jag antagligen gör fortfarande, men nu är det någon som skyller bort dem. När jag kom till Diös för nästan 11 år sedan, så var Diös väldigt spretigt. Man hade precis köpt Norrvidden. Man hade inte bara en kultur i Diös och en kultur i Norrvidden, utan det var olika typer av kulturer även inom bolagen. Och det första jag gjorde, det var liksom att fundera på vad är det för kultur vi ska ha? För det är viktigt, och inte bara springa iväg och göra sin första affär. För en av de första affärerna, det var när vi köpte för nästan 700 miljoner här i Skellefteå faktiskt, av Industrihus och Skebo var det väl. Och Skellefteå kommun. En av våra bättre affärer faktiskt. Och som jag tror både hjälpte Skellefteå och hjälpte oss att komma igång. För då blev vi lite större i Skellefteå som vi behövde bli. Jag har nämligen haft ett mål att ha nästan 5 miljarder fastighetsvärde i varje stad. Mm. Så att vi nu har vi sålt lite i Skellefteå, men det ska vi börja om. Vi är här för att stanna i Skellefteå. Jag tror att jag började Diös med tanken på att jag skulle bygga en mix av Castellum, som är ett väldigt delegerat bolag där man fattar beslutet ute i sina städer. I samband med att jag gjorde det, så gjorde Castellum precis tvärtom. De centraliserade allting och tog bort alla dotterbolag. Det heter ju Aspholmen, Eklandia, ni vet allt det där. Och så centraliserade man allting, och jag gjorde tvärtom. Och så är jag också fostrad 15 år inom ICA. Och är det någonting man kan inom ICA, så är det att ta hand om sina kunder. Så att här har vi då ett bolag idag, det är som jag vill påstå, vi är bortom delegering. Vi pratar uppgift som blir ansvar, det vill säga man ansvarar från 0 till 100. Det är därifrån det här jätteskojiga begreppet KBK kommer ifrån. Kör bara kör. Alltså alla som är vettiga, som är kloka, som inte är kriminella, de fattar rätt beslut hela tiden. Mycket bättre än vad jag gör. Mycket bättre än vad jag gör. Mycket bättre än vad min koncernledning gör. Vilket innebär att Diös är egentligen 10 Diös. Och det är därför jag tror att vi har varit så framgångsrika. Vi är fortfarande inte nöjda, det får man ju aldrig vara. Men jo, lite nöjda är vi.
Det får man vara.
Ja, det får man vara. Ja. Men det sker, vi skriver två nya avtal varje arbetad dag. Och det är inte många som gör det, det går fort. Det går väldigt fort. Och de affärerna görs av ett enormt kompetent gäng som finns i varje stad. Men det har också varit en match att komma dit. För då måste du ha folk som är villiga att ta det ansvaret. Och inte arbetsuppgiften.
Just det. Det här förtroendet som du då ger dem i din omgivning utgår ifrån en ganska tydlig värdegrund. En tydlig idé om hur saker och ting ska fungera. Just. När ni då har letat investerare, har ni också letat efter investerare som matchar den värdegrunden? Har den varit viktig för dem? Jag tänker på det som händer här uppe, sitter ihop så mycket med hållbarhet. Batterifabriker, grönt stål och så. Och så lockas man av att vara del i den resan. Är det en central del för investerare att det blir hållbart också, eller hur?
Storyn kring hållbarhet har ju ökat dramatiskt. Från att vi gick till att vi skulle sopsortera till det som händer idag. Där Martin på SSAB bygger det sista han gör innan han trycker på pensionsknappen, det är att starta en fabrik för 53 miljarder i Luleå. Som han har jobbat med egentligen i 20 års tid. Och det är så jäkla läckert när media jagar honom, men det här var väl ändå fel, det har tagit tid. Och han säger tvärtom, det är helt rätt. Det här är Sveriges framtid, och jag säger samma sak. Och hållbarhetsbegreppet har ju utvidgats så mycket mer, där förutsättningen egentligen för att vi ska kunna leva på den här planeten och våra barn och barnbarn ska kunna göra det, är ju den gröna omställningen. Det är därför det finns ett antal initiativ, och det är ett stort initiativ som kommer att lanseras snart, hoppas jag. Det är lite hemligt än så länge. Men det handlar om att hela Sverige ska vara en del av den gröna omställningen, och inte bara norra Sverige. För då blir det rätt att det blir polariserat, och så blir det någon i någon storstad som tycker, men ska ni ha all el där uppe? Det kan väl inte vara rättvist. Men det gäller ju att lösa de här utmaningarna tillsammans. Svaret på din fråga när det gäller nya investerare är att det är svinviktigt. Mm. Det är nästan fråga nummer två. Är ni en del av den här omställningen? Och det är klart att vi är. Ska jag vara lite tuff och modig så kan jag säga en del av de här investeringarna tror inte jag hade blivit av om inte vi och några av våra kollegor hade sett att bygga staden först. Annars finns det ju inget utbud. Det finns ju inget att komma till. Sen har vi ett antal utmaningar nu med bostäder till exempel som är utmaningar. Inte omöjligt, men det är en utmaning.
Mm. Du, vår tid för det här samtalet är snart ute. Och du öppnade, eller påminner ju om då att Martin som det sista i sin karriär, eller på, inte karriär men i alla fall innan han trycker på pensionsknappen, var lanserat 53 miljarders stålverk. Du går också i pension snart?
Nej.
Nej, men du lämnar det, alltså, ja. Förlåt. Det är två helt olika saker.
Ja, bra att vi fick säga det.
Ja, det var, jag höll på att bli lite pinsamt här faktiskt. Men det är redan, tack för hjälpen.
Ja. Tack för frågan.
Ja. Fick du fram att du är yngre än vad vi trodde. Det var väl bra. Vad ska du göra sen? Vad blir ditt avtryck? Det var det jag tänkte fråga.
Mitt avtryck är förhoppningsvis det att vi har byggt en plattform att bygga vidare på, där vi ska se till att våra aktieägare blir ruskigt nöjda med den låga risk vi erbjuder och den höga avkastning inklusive utdelning som kommer framåt. Och vi kommer att finnas kvar definitivt i norra Sverige och inte minst här. Vi är beredda att ta det ansvaret. Vad jag själv ska göra, det är lite skrivet i stjärnorna, men nu råkar det vara så att jag har mest energi i det här bolaget. Väldigt stort engagemang och jag har svårt att göra något annat än det jag kan, och jag kommer att fortsätta jobba. Men jag tror att det blir en del interimsuppdrag som redan är på gång och några styrelser. Jag får bara se till att det inte blir för mycket, för det gäller ju att njuta av något annat också. Men det blir ett antal styrelseuppdrag som är färdiga.
Och vad är detta något andra du ska njuta av?
Barnbarn.
Gott nog. Och du har ju genom ditt sätt att arbeta givit dem bättre förutsättningar att växa upp, både med en härlig mor eller farfar, vad det nu är, och i en förhoppningsvis grönt omställd värld. Tack så mycket, Knut, för att du var med oss.
Tack, Jonas.